Podplay.
En promenad är inte längre en promenad. Den är, ska vi säga, 8453 steg. En bok är inte längre en bok. Den är mätbara enheter av läsning. Hela livet har blivit ett recept som ska följas slaviskt i sina måttangivelser för ett lyckat resultat. Får man inte göra någonting på känsla längre? Och vad gör det med oss? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Det verkar inte som om någon slappar längre. Man ägnar sig hellre åt aktiviteten avslappning och då i noga bestämda doser. Idag har vi med oss Kristoffer Ahlström som är reporter på DN och har skrivit om vad siffrorna gör med oss. Välkommen Kristoffer.
Hej!
Du, jag tänkte börja med två liksom, lite mer personliga frågor. Den första är så här. Är du en tävlingsmänniska?
Jag trodde länge att jag inte var det. Jag var ganska bekväm med att vara en betaman och var liksom lite i bakgrunden. Men någonting har hänt på sistone och det var väl lite det som var liksom föranledningen till att jag skrev den här artikeln. Att plötsligt har jag blivit väldigt besatt av att mäta mig med andra och hävda mig gentemot dem. Och då började jag fundera liksom i vilken mån allting är mätbart och något slags mått på framgång och lycka och i vilka dimensioner av livet som präglas liksom av all den här sifferhetsen. Så uppstod den här texten då när jag började fundera på även vilka vilsamma stunder vi har som också ska loggas och registreras och värderas.
Mm, just det. Den andra frågan är ju då, hur gör du när du slappnar av? Hur brukar du, vad har du för avslappning?
Jag tror faktiskt inte riktigt att jag har något egentligt i vaket tillstånd, någon avslappningszon. För att jag har insett att det som jag länge har tolkat som min avslappning, det är det här sitta på toaletten och scrolla på mobilen. Men det har ju visat sig att även det triggar liksom, olika funktioner i hjärnan som liksom gör att man är på helspänn och på vakt och liksom, återigen den här jämförelsen. Och informationsinhämtandet och så. Så att jag, förutom liksom när jag är medvetslös, det vill säga sover, så tror jag inte riktigt att jag har någon egentlig vila.
Nej, det är en jättespännande text du har skrivit. Jag tror många känner igen sig i det där. Men så du tränar då i alla fall på något sätt?
Ja, det är precis. Och det finns ju liksom jättemånga appar. Jag har en app som jag använder för liksom cardio, det vill säga löpning och så vidare. Där jag visar liksom hur snabbt jag sprang, hur många kalorier jag brände, hur långt jag sprang. Och så får man alltid i slutet av löprundan så här. Det här var din 46:e bästa resultat på den här distansen. Och sen när jag tränar styrka i gymmet så är en annan app för det. Där det liksom visar hela tiden så här gick det jämfört mot förra gången du tränade den här övningen och så vidare. Så att inte heller träning är särskilt vilsamt för min del.
Men har det därför, hur har relationen, din känsla inför träningen förändrats sen du började använda de här apparna?
Ja, det är både och. Dels är det ju bra på ett sätt att ha koll på när man faktiskt förbättras. Och man känner att det ger resultat, den träning man gör. Och det har ju också liksom ofta en väldigt direkt koppling mellan vad siffran säger och hur jag känner efteråt. Om det visar sig att jag har lyft 5 kilo tyngre på bänkpressen än vad jag brukar göra, så gör det att träningspasset kändes mycket roligare och mer givande. Så på så sätt har det varit bra. Men sen finns det såklart då det här att när jag tycker att jag haft en jätteskön löprunda i skymningen i skogen och liksom allt känns jättebra och sen kollar jag resultatet så bara oj, 5:45 per kilometer, det här var inte alls bra. Nu kändes det inte alls roligt att ha den här löpningen. Så det har varit lite tveeggat kan man säga.
Men jag tycker att det där har varit, jag använder inte då de där, för att jag brukar känna att då blir man ju alltid, då vågar man ju inte ge sig ut om man inte tänker att man kan slå sitt tidigare rekord. Om man känner sig lite halvtrött och bara egentligen vill röra på sig, då gör man inte det ens. Så att då struntar jag i att ta tid, för att det spelar liksom ingen roll.
Jag drar sig nu med en skadad menisk som är resultatet av exakt det här, att liksom varje gång på vårkanten så vill jag alltid öka jättemycket på löpningen när vi blir snabbare och snabbare. Jag brukar alltid ha som mål att jag ska ligga på runt 4 minuter per kilometer när jag springer. Och nu var jag liksom lite seg den här våren, för jag hade varit pappaledig och liksom inte i toppform. Men jag försökte ändå pressa mig efter gamla resultat som jag hade inlagda i mobilen. Och då, ja, då slutade det med att jag skadade knät, så nu har jag inte kunnat springa på, ja, snart 4 månader. Så att, ja, så kan det gå.
Så kan det gå. Där handlar ju om siffror då. Och många menar ju att man behöver mätbara mål som någon slags motivation. Varför är det så, tror du?
Ja, jag tror bara att det är ett sätt för oss att få kontroll över vår vardag och få liksom en överblick. Och det har ju visat sig i studier att när man har siffror och mäta och tävla mot, så presterar man bättre. I alla fall till en början. Men sen efterhand så brukar det bli att den här siffran tar över allting. Den tar även över liksom själva glädjen och poängen med att man börjar med den aktiviteten från början. Då det blir liksom bara mekaniskt och ytterligare ett steg i produktionsledet och liksom del av all annan prestation man utför. Så att då sjunker plötsligt motivationen efter ett tag. Och det är man, kan man jämföra med liksom man använder mutor för att få barn och göra saker som de är motvilliga mot. Att i början gör de det för att de gillar belöningen, men sen efterhand så får liksom belöningen mindre och mindre effekt. Och de, ja, tycker inte helt
enkelt. Insatsen stiger.
Mm. Nej, precis.
Men det där intresserar ju även forskare. Det finns en norrman som heter Helge Torbjörnsen som du har läst. Han har skrivit en bok som heter Sifferdjur. Vad driver han för tes?
Ja, då är ju som titeln antyder, och han har även skrivit den upp med Mikael Delén på Handelshögskolan i Stockholm, ska jag säga. Men som titeln antyder så är det att de siffror som vi liksom relaterar till och förhåller oss till är inte alls ett modernt begrepp, utan det finns liksom inprogrammerat i särskilda neuroner i vår hjärna som liksom är helt enkelt instinktivt, djurdelen av hjärnan kan man säga. För att siffror är någonting vi lär oss använda för att så här kunna utgöra ett hot. Hur stort antal är det här? Hur stor mängd är det här? Och det gör liksom att vi förhåller oss till siffror på ett liv och död sätt. Så vad Torbjörnsen och Dahlén har tittat på är liksom vilka delar av våra liv där vi fortsätter styras av siffror fast det kanske egentligen inte är på liv och död. Och det är ju allt från liksom man jämför sin lön med kollegan och vad liksom man känner att det säger om ens värde som människa och arbetare. Eller liksom, ja, det här som jag är inne på då, att alla delar av livet, även de vilsamma, plötsligt blir tävlingsmoment, om inte annat mot sig själv.
Men är det inte också ett sätt, tänker jag, att göra någonting, alltså att få någonting att se enkelt ut, någonting som är väldigt, kanske väldigt komplext, så ser det enkelt ut för att man kan jämföra 2000 med 2500?
Ja, absolut. Det är ju väldigt konkret sätt att bryta ner saker och ting, och det är lustigt för att man pratar ofta nu för tiden att vi lever liksom i något slags postmodernt samhälle eller känslosamhälle där känslorna råder, men ännu större utsträckning så är det ju ett siffersamhälle där inte ens våra känslor går att lita på, för att vi förhåller oss till vad siffrorna säger snarare än vad upplevelse. Till exempel om jag har varit på en konsert som jag tyckte var jättebra och så bara, ja, men jag vill ändå läsa recensionen bara för att se liksom vad, ja, jag vill få bekräftat att det här är rätt mer eller mindre. Och så säger jag bara, oj, den fick bara en 2, jag tyckte det var en 4, det kanske inte var så bra. Och sen förtar det liksom, ja, rätt mycket av upplevelsen efterhand och hur man minns det.
Jätteintressant. Vi ska alldeles strax prata lite mer om hur vi påverkas av att vi aldrig är fred från prestationen. Studio DN idag med Kristoffer Ahlström som är reporter på DNs kulturredaktion. Vi pratar om sifferhets och prestation. Du var ju inne på det lite. Det är ju bra att veta när man blir att man blir bättre. Men det kan ju också då bli en nackdel. Var går den där gränsen, skulle du säga?
Ja, jag kan säga att för egen del så tror jag att det är ganska farligt för personer med liksom svag självkänsla, där man liksom är osäker på sitt värde, så blir det hela tiden att man hänger upp, ja, hur pass bra eller dålig man är på olika siffervärden, och man söker hela tiden liksom olika kvantifieringar eller liksom datasamlingar som kan säga någonting om hur jag är på olika områden. Och det tror jag kan vara ganska farligt, eller jag är rätt säker på att det är skadligt, att man liksom blir så, att man hänger upp hela sin självbild på vad siffrorna säger. Och det är ju någonting som siffror överlag gör, även liksom vad gäller jämförelser på sociala medier, så har det liksom med vår självbild och känsla av identitet att göra när vi hela tiden jämför oss med andra. Så att det liksom finns ju inbyggt i människan redan från början, de här, den här mekanismerna som sociala medier i stor del bygger på.
Mm. Vad säger forskarna då som du har pratat med om prestation som kanske inte går att gradera? Du var inne där på konsertupplevelser, men säg saker som så här, hur snäll du har varit idag eller exakt hur bra blev din text? Hur värderas det här då i ett samhälle som är fixerat vid siffror?
Ja, det finns ju till exempel på hur snäll man har varit, så finns det ju liksom det som man pratar om, gigekonomin eller tjänstesamhället, som är extremt sifferstyrt. Till exempel om du tar en sån här hyrbiltjänst som ja, Uber eller liknande, så får ju både du som passagerare ett betyg på hur ja, snäll du har varit, men även du betygsätter då förarens attityd i stor del. Och även vad gäller liksom vad man gör i sitt dagliga arbete, hur bra en artikel är, så är det ju väldigt mycket saker som mäts, till exempel om vi ska prata om hur det fungerar på DN, men även många andra tidningar då, i och med att vi allting har digitaliserats och blivit mätbart, så är det liksom hur lång lästid en artikel hade, hur många klick, det vill säga hur många läsningar en artikel hade, och då blir det ju väldigt lätt så att om man tycker att man har skrivit en bra artikel som bara, oj, det var inte så många som läste den här på nätet, då kanske den inte var så bra. Då kanske jag får fundera till nästa gång vad jag ska skriva om och inte skriva mer om det här, för det verkar ju som att folk inte är så intresserade av. Så det kan ju också synd, för det kan ju finnas liksom ett inneboende värde i en sån artikel som ger ett mervärde för läsaren som kanske inte är mätbart, som du säger.
Hur tror du att, just apropå text då, hur tror du att journalistiken påverkas av mätbarheten? Det pratar man ju mycket om på många redaktioner, tror jag.
Ja, det finns ju ett klassiskt exempel som har ett par år på nacken nu, men som fortfarande säger någonting, när Aftonbladets kultursidor gjorde ett experiment där de hade upp samma text på nätet men med två olika rubriker, en slags AB-test som man pratar om i techvärlden. Och där den klickvänliga rubriken innehöll ordet analsex, och den fick ju självklart då hundratals fler gånger klick trots att själva textinnehållet var detsamma. Och då vill man ju liksom peka på faran med det här, att saker och ting ska liksom bli för, ja, vad ska man säga, publikfriande eller för liksom neddummat för att man vill ha klick. Så det är klart att den farhågan finns ju, men jag tror att det där skulle liksom aldrig funka längre om man bara hade saker som blir extremt lästa, utan det måste finnas saker som kanske har andra premisser som ger liksom en djupare insikt i något, eller liksom får en att tänka till kring ett ämne, men som kanske inte är liksom allmängiltigt för alla, så att säga, eller att den stora massan bryr sig. Och då, ja, jag tror att där finns liksom en väldigt viktig del av journalistiken man inte får glömma i allt det här.
Och så finns det, tror jag, en liten, det kanske är lite cyniskt att säga så, men att det finns en del texter som finns där för att de kanske ger läsaren en självbild av att de är någon som läser svåra texter, fast de kanske inte klickar på just de texterna.
Ja, det finns säkert en och annan essä som har kommit med av den anledningen.
Men jag tänker, för att vara lite djävulens advokat här, är inte det här också, är det verkligen nytt? För jag tänker, det finns ju, man kan ju, har ju länge kunnat titta till exempel på försäljningssiffror och att fina bokförlag ger ut till exempel poesi som kanske säljer i några hundra ex, om ens det. Och man har, och så finns det sådana som säljer liksom hur mycket som helst, och att det liksom att ta tid på saker har vi ju kunnat göra väldigt länge. Vad är egentligen skillnaden? Alltså, vi har ju mätt hur snabbt vi springer i många decennier.
Ja, och även liksom i arbetslivet med industrialismen så har liksom tidsstudiemän och akkord och allting har varit mått på liksom produktivitet. Men det jag har reagerat på är liksom dels då med den allmänna digitaliseringen, att allting blir mätbart. Alltså att när vi sover så finns det appar som mäter våra sömncykler, och då har det visat forskning så att även om man faktiskt hade en god nattsömn men appen sa någonting annat, så mår man sämre efteråt och grinigare på dagen och inte känner sig inte utsövd för att man litar så blint på siffrorna. Och det finns liksom meditationsappar som hela tiden påminner, nu var det så här länge sedan du mediterade, nu måste du göra igen för att liksom hitta lugn. Och det finns till och med appar som liksom mäter en sexliv ut efter hur länge ett samlag pågår, ska man även då gradera det och så. Så det finns liksom överallt i samhället nu. Och inte minst så förekommer det liksom att regimer använder det här i utsträckning. Till exempel Kina är känt för sitt, som det heter på engelska, social credit system, där medborgarna hela tiden poängsätts efter hur lojal och plikttrogen man är mot staten, så i liksom alla aspekter av livet. Så att jag tror att det här liksom, ja, det är ett fenomen som växer.
Mm. Och vi är aldrig i fred, kan man säga. Vad kan man göra om man känner sig besvärad av de här siffrorna eller andras prat om siffror? Det är lätt att säga att man bara ska låta bli det, men hur gör man det då?
Ja, det tipset jag har fått är faktiskt raka motsatsen. Det vill säga att man ska använda siffror, men man ska använda ett eget siffersystem så man liksom inte blir så beroende av någon extern bedömare, utan kan känna så här, ja, men lite som vi var inne på förut, det här med att gå på en konsert. Istället för att lita blint på vad en annan kritiker eller recensent tycker, så bara, ja, men sätt ett eget betyg på det, eller sätt ett eget betyg på den här löprundan. Det här var ju en riktigt skön löprunda. Det var liksom, luften var frisk och klar och det kändes härligt. Jag kunde njuta av naturen samtidigt som jag rörde på mig och mådde bra. Det blir en stark fyra. Lite sådär, så att man liksom inte låter någon annan få makten över ens känsloliv genom att de får liksom betygsätta, utan att man använder ett eget system, en egen ranking.
Mm. Så vad tror du då, och om du också har följt forskningen lite, vad tror du som en spaning kommer att hända framåt? Blir vi mer och mer mätta, eller väljer vi noggrannare var någonstans vi kommer att låta oss mätas?
Jag tror tyvärr att folk är liksom, det råder inte så stor medvetenhet kring det här liksom, om hur mycket vi mäts, och liksom, jag tror att det är liksom blivit någonting man bara sjunker in i och inte reflekterar över så mycket och tar liksom siffror för absolut sanning. Så jag tror tyvärr inte att det kommer komma någon stark motrörelse om det inte sker någonting liknande som gjorde liksom för ett tag sedan, vad gäller liksom hur beroendeframkallande apparna är när de tillverkas, och startar liksom en digital proteströrelse kring det. Men just det här tror jag inte att folk liksom kanske tänker på så mycket, hur stor utsträckning siffrorna styr våra liv. Däremot så, ja, om man ska vara lite dystopisk, tror jag kanske att det kommer komma ännu mer sätt att mäta oss. Och liksom, lite som jag var inne på förut med exemplet med Kina, så har vi liksom, ja, vi har fortfarande många delar kvar som skulle kunna gå att mäta och jämföra, även om vi kanske inte vill det.
Mm. För att avsluta då, med det som vi lite började på, du nämnde där att du själv har lärt dig den hårda vägen och till och med skadat benen, eller ett knä åtminstone. Kommer du att förändra någonting apropå det du har varit med om?
Ja, absolut. Och det är kanske inte så mycket den här knäskadan, för som sagt, jag tänkte inte ens på vad det är. Jag reflekterar liksom inte riktigt i vilken mån min egen självkänsla och mitt självförtroende har hängt på siffror hela tiden. Men nu när jag skrev den här artikeln och läste den här boken, så kände jag att jag blev mycket mer medveten, och det är väl ett första steg att så här, oj, jag mår så här i det här produktionssamhället och den här hetsen för att jag tycker att siffrorna är ändå som betyder någonting, och det kanske inte alls är så mina medmänniskor ser mig, men eftersom jag har blivit så liksom indoktrinerad och har inlämnat det här tänket, så har det blivit liksom del av min självbild. Så att för min del så känns det mycket mer positivt, och i arbetet inte minst, att jag har slutat och kolla så mycket på liksom vad siffrorna säger, istället bara utgått från min egen känsla för hur nöjd jag blev med artikeln. Som till exempel den här sifferartikeln blev jag ganska nöjd med.
Den var jättebra, Kristoffer.
Tack!
Stort tack för att du var med idag i Studio DN.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs av producent Palmira Kåkarimenga och Sabina Marmelakai. Ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.